Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Välkomna till Magpodden igen, och det här är en måndag som heter Mammamåndag, och inte vilken mammamåndag som helst, utan vi har faktiskt ett år idag. Idag är det ett år sedan precis som jag la ut första samtalet på Magpodden, och det är jätteroligt att få sitta här på en magmåndag. Då var det magmåndag, idag är det mammamåndag faktiskt, och prata igen med samma tjej, och det är du, Nicole. Hej!
Hej,
och nu tror jag lite enklare den här gången, och gör verkligen en så här riktig telefonintervju med telefonen. Men jag ska ta en liten, vi ska ta en kort samtal, därför att din dotter är ju sjuk och kan vakna när som helst, och det är feber och elände hemma hos er, eller hur?
Ja, precis.
Ja, det är lite tråkigt. Men det är så här att jag ville bara ringa upp dig därför att eftersom du var mitt första samtal på Magpodden, och då var du höggravid.
Ja, det var jag.
Ja, gud, det var ju bara någon vecka kvar. Ja.
En vecka från idag, den 4 oktober, är ju hon född.
Ja, så var det. Så det var ju verkligen precis på sluttampen av din graviditet, och vi berättade om det.
Precis.
Så att det ska jag länka till här, så de kan gå rätt lätt tillbaka till ditt samtal då. För nu är det ett år senare. Och då är det ju väldigt svårt att sammanfatta ett års mammaliv på ett kort samtal. Men jag tänkte liksom, först tänkte jag höra så här. Man har ju visioner av hur det ska vara liksom, att vara mamma. Eller man har några i alla fall. Hade du det, tycker du?
Ja, jo, men det hade jag nog. Absolut.
Mm. Vad tycker du var det som var mest förvånande? Att det blev någonting som du verkligen inte hade förväntat dig? Någonting som var så här, och där var jag överraskning. Bra eller dålig?
Väldigt svårt att svara på. Alltså jag har ju sett väldigt mycket mina kompisar som har varit hemma med sina barn. Och jag har sett lite hur det kan vara, och jag var nog faktiskt mest positivt överraskad. Jag trodde nog att det skulle bli väldigt mycket skrik. Och jo, det var förvånad över. Det var nog att jag trodde det skulle bli mycket mer vakna nätter än vad det faktiskt varit.
Jaha, vad bra.
I början var det ju mamma var tredje timma, varannan var tredje timma.
Mm. Var det så stadigt? Sen, gud, ja.
Vadå?
Var det så regelbundet? Låt så här. Oh, wow.
Jag tycker det var ganska regelbundet. Amningen på nätterna, liksom hon vaknade och ville amma, och jag hade ju henne bredvid mig, så samsov liksom från nästan dag ett. Ja. Lilla babynästet fick hon sova. Och det funkade jättebra. Och då kunde hon ju liksom bara amma lite när hon själv ville. Och jag vaknade till och la henne in till bröstet. Och tyckte det funkade bra. Jag tyckte nätterna var mindre jobbiga än vad jag faktiskt trodde att de skulle vara. Mm. Sen har jag nog en väldigt, om man nu får säga, så snäll flicka. Hon har varit sovit väldigt gott om nätterna, väldigt bra.
Lätt skött kanske man kan säga. För det är verkligen kul. Alltså, sömnen är fantastisk. Ja, ja.
Att det har funkat väldigt bra. Jag kan inte säga att vi fick in några fasta rutiner direkt. Jag tyckte det var jättesvårt att få in rutinerna. Speciellt eftersom de ändrar sig från period till period. Men jag tycker att det har nog funkat bättre än vad jag trodde att det skulle göra.
Men det var ju trevligt att det var så liksom. För en del kanske, ja, man kanske har en bild av att det, jag kanske inbillar mig att folk har rosa bilder, om man säger så, alltså, att man tror att allt ska bli bra. Folk kanske har mera bilder av att, åh, vad jobbigt det här kommer att bli. Vad tror du? Tror du man, eller blir det, jag vet inte.
Alltså, min största fasa innan Matilde föddes, det var faktiskt hur jag skulle knyta an till det här lilla barnet.
Mm.
Om det skulle vara kärlek i första ögonkastet, om jag skulle känna det här vad ska man säga, när man känner så intensivt att jag, hon är mitt allt, jag älskar henne över allt annat. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men jag var liksom, jag var rädd liksom för hur mina egna känslor, hur jag skulle känna.
Ja.
Och det hade jag inte behövt vara, för att det kom så naturligt, inte på en gång.
Nej, hur länge skulle du säga?
Fantastiskt när hon kom. Men det tog en... alltså det är klart att det var kärlek vid första ögonkastet. Men det har liksom successivt att ha den här närheten och kärleken bara liksom ökat.
Jag tror inte det är självklart för alla. En del blir ju skärade. Jag snackade med någon bara igår på den här barnmässan jag var på. Då var det liksom så att hon som har hand om det berättade att nej, men det var någon hel vecka hon kände. Alltså hon var lite överrumplad av allting. Och hon kände sig hemsk för att det tog en vecka när hon verkligen kände att hon hörde ihop med det här barnet. Så det är nog väldigt olika hur det är. Men det var ju skönt att du kände det, liksom, att du hörde ihop och att det var bra från början. För det är en del som har problem med det.
Ja, och det är inte alls konstigt att då hon kände på det sättet. För att jag var rädd att jag skulle känna på det sättet. Och, men det var inte riktigt så. Jag kände att jag knöt an. Jag tror att kanske just för att jag hade varit så rädd innan.
Ja.
Att inte knyta an. Så var jag väl kanske så pass förberedd.
Ja, just det.
Men det var väl det som att det jag var rädd för. Men som inte blev som jag fasade.
Nej.
Och jag tror att det där är väldigt, väldigt vanligt. Jag har artiklar om det här. Om mammor som varit rädda för sina egna känslor till sina barn. Alltså det är nästan ett helt diskussionsämne för sig. Där man kanske skulle samla flera mammor och prata ut om det. Det är ett otroligt känsligt.
Ja, det är det.
Men som sagt, men det tycker jag liksom... känslorna har bara vuxit och det har bara blivit till så mycket bättre än vad jag hade vågat hoppats på.
Ja, men vad roligt att höra. Ja, men precis. Men de där känslorna är ju det, är det vi vet om ju. Att det är som att man tror att en del har, som du sa, du hade faktiskt fasat av innan, hur ska jag tycka om det här barnet som jag borde. Men det finns mycket det här att borde. Och du säger egentligen ska man ha såna här mingeldagar med mammor för att prata om just sånt. För det är ju någonting man verkligen inte pratar mycket om. Men vad skönt att höra att du kände att det gick bra. Alltså bättre.
Men det tror jag verkligen man ska prata om. Och jag pratade även faktiskt, kommer jag ihåg nu. Det är inget jag tänkt på. Men nu när vi tar upp frågan, jag pratade med min barnmorska. Hon frågade mig lite så. Där får man ju också liksom frågor vad man tycker känns jobbigt. Och vad man ser fram emot. Och, ja, men lite tankar och så. De är ju väldigt noga med liksom att ställa alla frågor.
Ja.
Det ska bli så bra som möjligt för mamman och barnet. Och då sa jag faktiskt det. Ja, anknytningen är det jag var mest rädd för. Och de flesta kanske säger att jag är mest rädd för förlossningen.
Ja, just det.
Den tog jag mest fram emot. Jag var rädd då för andra saker. Och kanske var jag då, eftersom jag redan hade diskuterat igenom det och pratat med både BVC. Jag pratade faktiskt också ett tillfälle med BUP för att jag tyckte att det var jobbigt. Och kanske då för att jag var så pass förberedd att det inte blev så som jag trodde.
Ja, möjligen. Och kanske fick lite perspektiv på det. För man kanske bara, om man bara har det i sitt huvud hela tiden och inte säger det till någon, så kanske det blir för stort alltså, på något vis. Eftersom du verkligen tog tag i det och pratade med flera om den känslan som du hade. Jag kommer ihåg att du fast till och pratade med mig om det en gång. För vi var ju och fotograferade dig utomhus. Och då sa du i bilen att jag känner när folk säger det här. Hur känns det här anknytning till magen nästan, alltså innan barnet är fött?
Just det.
Och du kände att jag känner ingenting. och vad konstigt det kändes. Det, liksom, så.
Ja, jag kommer ihåg det. Jag stod i vattnet och skulle hålla om magen. Du sa, tänk nu på det här lilla barnet.
Ja.
Tänk nu på lilla Matilda. Hon hade ju redan fått
det. Ja, just det.
Och jag skulle känna den här stora kärleken till magen. Och jag kunde inte riktigt känna det.
Nej. Och så sa du det i bilen sen och tänkte, men det är klart det är så, för det kommer jag också ihåg att jag inte kunde förstå. Det gör man inte förrän de kommer ut liksom, om ens då som sagt.
Nej.
Och det var ju dumt av mig.
Jag har kämpat så mycket för det här lilla barnet, ändå kunde jag inte riktigt känna just de känslorna. Klart att jag var överlycklig över min fantastiska mage och kände mig jättefin och hade tusen tankar om det lilla livet som jag snart skulle hålla i min famnen. Ja, som sagt.
Ja, men det var ju dumt av mig. För jag vet ju själv hur det var att det inte kändes. Och det sa jag bara för att få en bra bild.
Men man glömmer.
Man glömmer absolut. Så är det.
Jag hade redan glömt.
Ja.
Så att,
Men nu är det ett år och då tänker jag så här. Har du någon sån här som du känner, man ser tillbaka på
För det är väldigt olika de här olika utvecklingsstadierna liksom. Och först i början så är det mycket bara att ta hand om och mata, och det typ, finns inget annat på kartan av vad som de vill ha ungefär, och närhet och så här. Men sen kommer ju det här när de börjar vakna till, och väldigt tidigt kommer ju fast det egentligen. Men tycker du liksom, kommer du ihåg sådana här speciella dagar när det liksom var coolt, när du började säga, det här är riktigt coolt? Kommer du ihåg något sånt eller?
Ja, alltså det, jag kommer ihåg första gången Matilda låg i soffan och jag höll i en leksak och helt plötsligt bara greppar hon tag i den.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt häftigt.
Ja.
Jag vet inte, men just den stunden kommer jag ihåg. Ja. Bara, nu kan hon ta tag i saker.
Ja, just det.
Hon verkligen medvetet ta tag i den här lilla, den här lite mjuk skallra. Jag tyckte det var så roligt.
Ja.
Sen nästa grej. Två tydliga saker. Det ena var ju när hon gick med sin gåvagn.
Ja.
Men det absolut största, eftersom jag alltid håller på med musik. Musik har ju varit en stor del av mitt liv. Så jag lyssnar mycket på musik, dansar och har väl invigt Matilda i det här redan när hon låg i min mage.
Mm.
Så att bara för ett par veckor sedan så satt jag på någon låt och märker att Matilda diggar.
Ja, just det.
Hon sitter där liksom i sin barnstol och verkligen liksom rockar i takt med musiken.
Ja.
För mig så var det så himla häftigt att se min lilla dotter redan nu knyter an så mycket till musiken. Säkert gör ju de flesta barn det.
Jag tror de gör det faktiskt. Ja, precis.
Men det var så, jag vet inte, det var så glädje när man såg att hon satt där i sin barnstol och dansade. Och, det var en stor grej, vi hade väldigt.
Ja, vad kul. Jag minns när Emma började sjunga första gången på riktigt, och tänkte jag, gud, ungen är ju totalt liksom, hon kan ju verkligen sjunga rent, och det gjorde mig lycklig, som jag sjöng i mitt gamla liv också väldigt mycket, så var jag lycklig att jag började förstå att hon hade ärvt musikaliteten liksom. Det var roligt.
Ja, men det är ju väldigt viktigt för mig. Jag kommer aldrig pusha henne till musiken, men vi har ju redan nu bestämt att vi ska ha ett piano i nästa lägenhet, och jag har ju spelat fiol liksom ända tills jag fyllde 19 i alla fall. Så att det är klart att jag skulle tycka det var jätteroligt om hon ville ha det, alltså musiken som sin hobby, för jag tycker det är en så viktig del av livet för mig.
Ja, just det.
Eller jag tycker att det är en viktig del av livet, och hoppas att hon också ska tycka att musik är roligt.
Ja, precis.
Sen får jag naturligtvis bestämma själv.
Ja, men det är så. Men alltså, jag pushade nog på min unga sen när det kom dags för aktiviteter sådär. Och hon var ju med och Klapp och Klang och så, saker typ. Nu säger jag Klapp och Klang, för det är, min generation hade något som heter Klapp och Klang på radio. Kanske du, vet du ens vad det är? Har du hört talas om Klapp och Klang, Nicole?
Alltså, det ringer någon klocka.
Ja, det är något sånt gammalt barnprogram som var musikrelaterat. Ja. Det slår mig ibland hur gammal jag är, att jag inte vet vad jag syftar på. Men då tänkte jag så här att jag hade mycket så, det har man ju med små barns aktiviteter. Det är ju väldigt mycket sånt som erbjuds, eller tillräckligt mycket i alla fall. Du går ju på den här filur förresten. Vad är det du går på, vännen?
Nej, inte filur, det heter buskul.
Buskul, ja, precis.
Precis, på kyrkan på Östermalmstorg, där i församlingshemmet. Och det är jätteroligt. Hon är en fantastisk ledare, den här Lotta. Och
Lotta, ja.
Får barnen otroligt engagerade och som trollbundna när hon sätter igång och gestikulerar och sjunger och ta fram alla leksaker. Och är det jätteroligt.
Ja, men det är kul. Och sånt där är, jag förstår det. För många alltså det är svårt att missa att något sånt finns det alltid för förskolebarn. Och sen så tänkte jag liksom, jag bestämde liksom att nej, men min unge, hon ska ha en musikgrej i veckan, och så ska hon en fysisk, någon slags sport eller någonting i veckan. När hon blir lite större sen alltså. Och det har jag någonstans liksom pushat på, att det måste hon välja något liksom. Och det har hon gjort. Alltså jag känner att det är lite fascist. Eller vad säger jag, de som bestämmer. Vad säger man? För jag tycker att de ska verkligen ha det. Och så får se. Hatar hon det, får sluta när hon är större.
Det blir lite att man kanske kommer att vilja curla något. Alltså att man bestämmer eller man hjälper dem till någon aktivitet. Och som du säger, liksom någon musik och så någon fysisk.
Det kommer att ge så mycket i livet, det är det som är grejen. Så att
det gör ju det. Och sen är det så svårt, men jag valde inte att spela fiol själv. Utan det var ju lite push från mina föräldrar.
Ja.
Jag hade ju ingen som spelade fiol, så jag hade kanske inte tagit tag i det själv.
Nej, just det.
Jag tror ändå något att man hjälper dem både till såna här hobbyaktiviteter och lite sen när det kommer till skolan och utbildning och så. Mm. För att föräldrarna har man ju liksom att stötta sig mot, och det är klart att man måste vägleda lite.
Ja, det tycker jag.
Men upptäcker man att barnet absolut inte tycker om att sjunga eller dansa eller spela tennis, så får man väl kanske, men vad vill du göra då istället? Vill du göra
något? Jo, ja, men absolut.
Man kan ge lite olika alternativ och inte tvinga på får om någonting, men absolut tycker jag lite vägledning behöver hon.
Jo, men jag tänkte mest att området, alltså spela ett instrument, då är det bara att välja vilket man vill spela. Och sen så en slags aktivitet. Men jag tror det är bra att visa dem. Jag tror framförallt att visa dem en massa olika alternativ, så man kan prova på saker och upptäcka något som man kanske inte ens visste om att man tyckte om. Det är ju kul. Så.
Ja, precis. Mm.
Men det kommer lite senare på åren, för nu har du faktiskt bara hunnit ett år in i mammalivet.
Ja, precis. Och nu är det buskull som gäller och det är väl där vi stannar några
år, tror jag. Precis. Och sen tänker man då på, nu har inte hon riktigt börjat gå själv än, men hon håller sig i saker och tar sig fram, visst är det så?
Hon kan alltså ställa sig upp nu mot väggen, bara så hon har någonting litet att ta tag i.
Ja.
Mina liksom ben eller...
Ja.
Står jag upp så kan hon liksom ställa sig upp bredvid mig genom att bara ta tag i mig.
Mm.
Hon är inte så sugen på att liksom börja släppa och gå än. Jag tror att hon är lite för rädd för det, men hon tar gärna tag i gåkärran och går ut och går.
Ja, just det.
Och den manövrerar hon faktiskt bättre och bättre, så att det tycker hon är kul.
Hur viktigt har det varit att träffa andra människor? För det här med att vara ensam hemma med ett barn, för det är ganska påfrestande. Hur skulle du vilja säga att du har löst det? För jag vet att det kan vara det.
Jag tror att jag är enormt lyckligt lottad. Jag har väldigt mycket vänner som jag umgåtts med innan graviditeten. Och har haft turen med att de faktiskt, många har fått barn samtidigt.
Mm.
Så jag har ju umgåtts med då mina vänner då, som jag hade innan graviditeten. Och sen har jag en jättefin mammagrupp där jag också umgåtts med tjejerna vi har träffat på mindre och större träffar.
Mm.
Och otroligt viktigt tycker jag det är. Det är nog väldigt lätt att man blir isolerad.
Ja, gud ja.
Det har jag också hört om kompisar som har fått barn. De som har varit först ut. Hur isolerade de kände sig och inte hade några. Och att de bara längtade att mammagruppen skulle starta. För det tar ju ett par månader innan man sitter igång.
Precis.
Och kände sig liksom väldigt så ensamma innan deras män kommit hem från jobben.
Mm.
Så att jag tycker det är jätteviktigt. Dels för att man behöver ju liksom stimuleras av något annat än att bara gå hemma liksom och prata bebisspråk.
Ja.
Även om det är mysigt. Så behöver man ju träffa andra vuxna människor.
Mm.
Och gärna vuxna människor som är i samma situation som man själv.
Mm.
Där man kan prata ut om både glädjeämnen och sånt man tycker är problematiskt.
Tycker du att du har kunnat prata med dem ordentligt? Alltså verkligen, när det varit så här någonting som du nästan... För det finns så, ibland så är man så trött och kanske bara vill vara i fred egentligen från sitt barn. Kunde du prata om sånt också? Eller var det mest, nu ska vi alla vara snygga tillsammans över en latte? Eller hur tyckte du att det har varit?
Nej, alltså... Jag förstod inte hur frågan, men alltså, när jag har träffat mina kompisar så har vi pratat allt annat än barn. Man kanske har tagit upp några saker med barnen, alltså som man... Man undrar, hur gör ni i den här situationen?
Ja.
Ska ni, man kanske pratar om allting om barnets utveckling till vilka kläder man ska köpa för vilka perioder, förskolor och så vidare. Men sen pratar man ju faktiskt andra saker.
Ja.
Och det är väldigt viktigt att inte bara prata barn. Man kanske behöver prata lite om sin relation, om man har något problem där. Man kanske behöver liksom, reda ut någonting, kolla hur andra har det.
Ja.
Det är en stor omställning att få barn.
Ja.
Så jag tror att det är viktigt. Alltså det är många samtalsämnen man delar med mammor och pappor som går hemma som är i samma situation.
Ja, just det. Precis. Och det är ju väldigt viktigt. För det värsta är väl om man träffar några som man inte riktigt känner att man vågar berätta. För det är ändå mycket att det finns lite prestationer att det ska gå så bra hela tiden. Och det går inte bra hela tiden. Det finns perioder som är väldigt jobbiga. Och då är det väldigt bra om man kan prata om dem också med människor. Så man inte känner att man är tvungen att ligga på någon slags prestationsnivå som man kanske inte klarar alla gånger. Jag vet inte, jag upplevde för att jag kunde göra det med min mammagrupp och var väldigt tacksam för det. Och då undrar jag om du har upplevt, du verkar ju väldigt att du har haft mycket stöd av dina vänner, så jag antar att ni har kunnat känna att ni kan luta er mot varandra och också få vara ärlig när man pratar. Det verkar som du har haft en sån relation med dina mammavänner.
Det tycker jag absolut att jag har. Alltså, absolut med mina närmaste vänner som jag hade innan jag fick barn.
Mm.
Men min mammagrupp är en helt fantastisk, varm, öppen grupp. Det jag känner absolut att man kan liksom lätta lite på hjärtat om man har behövt det. Och jag tycker inte att det var några fasader. Det diskuterade vi faktiskt sist vi träffades allihopa hemma hos en tjej. Att det var så skönt, så man kände att man kunde verkligen vara ärlig alla med sina olika situationer.
Mm.
Man kände inte att man var uttänkt eller liksom att alltså att någon skulle tycka att man var konstig. Så att, Nej, jag är en väldigt bra mammagrupp.
Ja,
kan jag säga.
Ja, det hoppas jag verkligen att alla kan ta efter. Så man, det kan vara klart att man trevar lite i början, men när man träffas ofta så blir det ju också en relation som man hoppas att man kan få. För man behöver stöd. Som ensam mamma, inte singelmamma, jag menar som ensam hemma med ett barn, så blir det mycket tankar och situationer och påfrestningar. Och det är väldigt viktigt att ha stöd i det. Så att man, jag önskar verkligen alla en bra mammagrupp. Jag tycker det är fantastiskt påfund att ha mammagrupper. Faktiskt. För det brukar ju vara baserat i att man bor i samma område och har fått barn samma månad, va? Ungefär i alla fall. Visst är det så? Ungefär. De här som BBC så, ordnar, menar jag.
Så är det. Det skiljer ungefär, alltså ett spann, en månad på barnen. Ja. Men det brukar inte vara så mycket mer än det. För att man är ju då i samma fas med sin mammagrupp. Ja. Alla är i samma fas.
Ja, nej, men det är en fantastisk grej. Alltså. Jag tycker det är...
Och man bor nära varandra.
Ja, man bor nära varandra, exakt. Så, ja. Att, så med åren så är det många som flyttar ut, och så var det min grupp. Men då, just den här perioden behöver man det här stödet. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att höra att folk är med i mammagrupper. Jag brukar alltid säga att jag var det. Liksom. Och gå inte bara på BVC-träffen utan se till att ni ses. Liksom. Annars.
Mm, ja, men det är väldigt viktigt. Jag vet inte om alla har haft en bra mammagrupp. Jag har hört kompisar som har tyckt att deras mammagrupp var lite så och där. Men jag har väl även med den haft väldigt tur. Otroligt mysiga och jordnära mammor, måste jag säga.
Ja, roligt. Om du säger någonting som du, om du ser tillbaka på den här, för nu har du ju världens perspektiv, och det är, man kan ju inte se framåt, man kan ju bara se bakåt, och ibland så har man väldigt svårt att föreställa sig nästa fas i vad som helst egentligen, men speciellt med barn. Och då tänker jag, om du skulle ge någon sån, om du tänker så här, det här skulle jag vilja berätta för nya mammor kanske, som de inte ännu har upplevt, som jag skulle vilja, det här skulle jag vilja delge. Det kan vara råd, det kan bara vara en erfarenhet eller något som du skulle vilja att du själv kanske visste om i början. Vad tror du? Kommer du på något? Kanske en svår fråga.
Nej, det är ingen svår fråga. Just det här med barnet i sig. Ja, det är väl det. Se till att man har att man håller i sina kompisar. Att det är viktigt att ha nära relationer, vänner. Jag tycker det är viktigt. Det är killkompisar såklart. Men att man har vänner som man kan ge stöd och som man kan få liksom stöd av i allt. Och sen så tycker jag det är väldigt viktigt att inte glömma bort sin relation. Relation med sin partner. Otroligt viktigt att man jobbar på den. Många tappar varandra och det bara rullar på med rutiner och problem som faktiskt uppkommer. Barnen blir sjukt och det är jobb, stress. Det är vardagsstressen helt enkelt.
Ja.
Att man försöker att planera upp till exempel något som jag önskar att vi hade gjort är kanske att varje onsdag, den är vår, då ska vi, då kan svärmor eller mamma vara, eller pappa eller en kompis vara barnvakt och vi går på bio.
Ja.
Vi går hem, kanske äter en middag och myser.
Ja, jag tror det är helt rätt. Ja.
Inte glömma det och sex till exempel. Väldigt viktigt att inte glömma bort, för det är viktigt, för annars man tappar bort varandra i det här karusellen som faktiskt, och det är ju då någon som kommer av att få barn. För att man har ju en relation, både har en mamma och pappa relation till barnet, men man har ju också en relation till sin partner. Och skulle jag göra någonting annorlunda så kanske jag skulle ha varit lite mer påstridig där med att se till att skaffa lite egen tid, men att man också nästan schemalägger den.
Ja, jag förstår. Nej, men det här är någonting som man väger med. Man är så uppslukad och alla så trötta. Och vet du, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal Emma var. Det var nog inte första året, men det var kanske ett par år. Men det var innan hon hade flyttat, så i alla fall innan hon var 2,5, vet jag. Och då var det en period som jag liksom blev irriterad bara av att titta på min man. Alltså, jag kan uppleva irriterad. Det var hemskt. Och stackars han som är världens bästa egentligen. Men jag bara kunde liksom inte... det var inte bra. Och då bestämde jag oss för att så här kan vi inte ha det. Då var det faktiskt så att min mamma, då var hon så pass stor så att hon kunde, hon började sova över kanske när hon var 2,5, men då var hon bara så att vi fick gå ut, så att vi behövde inte, det var två saker vi gjorde. Det ena var att en gång i veckan, det var när hon var förbi 2 år, för jag jobbade, och en gång i veckan behövde jag inte komma hem. Alltså på kvället, jag kunde gå och träffa en kompis, gå ut och liksom på bio, kunde göra med vänner. Och det andra var att en annan gång, om det var varannan vecka kanske det var, då gick Michael och jag direkt efter jobbet ut och åt middag. Förstår du? Och då var vi tillsammans, bara han och jag. Och första gången som vi gjorde det så visste vi inte vad vi skulle prata om, för det var så länge sedan vi hade gjort det. Sådär. Och sen så efter några gånger så kom vi in i det. Då var det som att vi såg fram emot och förstod liksom att koppla tillbaka till vårt gamla förhållande innan barn. Alltså vad vi pratar om då när vi är i ett rum tillsammans. Bara det. Alltså inte ens så avancerat som att liksom ha sexmöten, men bara att överhuvudtaget bara vara vi var så viktigt.
Mm.
Och det hade vi totalt negligerat liksom.
Jag känner så väl igen mig det du säger. Och just det här att man tittar på sin partner och bara blir så himla irriterad.
Ja, men vad hemskt. Att det kan bli så. Och... Men det blir nog så för jättemånga.
Men jag tror att många små saker i relationen som man blir irriterad över kanske blir större än man egentligen borde bli. Man kanske borde, som en faktiskt väldigt klok väninna sa till mig, att man kanske ska välja sina krig.
Ja.
Att man ska tjafsa om de saker som är värda att tjafsa om. Och vissa kanske man bara... Man kanske får liksom lägga ner ribban lite grann.
Ja.
Och det kan jag faktiskt komma på mig själv. Men varför irriterar jag mig för det här? Istället för att säga till exempel, varför ställer du dina skor där? Eller varför plockar du undan det här? Ja, men hur jobbigt är det för mig att kanske plocka undan det och inte ens nämna det?
Ja.
Man kanske ska ta sådana saker som faktiskt är viktiga.
Absolut. Det tror jag.
Istället.
Ja. Jättebra råd.
Varför är det så mycket påfrestningar på relationen?
Ja. Och vet du vad?
Tillsammans med att man har en date night.
Ja.
Man kan komma långt med det.
Ja, jag tror det är jätteviktigt. För man också baserar det för att barnet ska ha en familj. Alltså någonstans får man tänka långsiktigt åt. Man agerar i andras intressen också. Och jag måste säga att det här, en sak som jag började tänka då när jag försökte komma över det här, att jag var så irriterad på stackars människan, så började jag tänka så här, ja, okej, okay, så det här var jobbigt just nu. Men tänk, om du tittar på honom nu, alltså det här gjorde jag till mig själv. Säkert hade jag hört av någon, jag vet inte. Och så började jag tänka, ja, men om han nu försvann imorgon. Alltså försvann ur ditt liv imorgon. Hur skulle det vara? Och då blev jag alltså gråtfärdig när jag tänkte på det. Så då började jag förstå att okay, han betyder uppenbarligen någonting för mig. För jag vill inte bli av med honom. Alltså du vet, att man ställde till sin spets på något vis. Och började förstå liksom att det kommer till kritan som vill jag ha honom kvar i mitt liv. Så. Och det var bra för mig att tänka så. Så när jag kände mig irriterad tänkte jag, ja, men tänk om han försvinner imorgon. Ja, då förstod jag alltid att ja, nej, jag vill inte det. Jag vill ha kvar honom. Och då var det ett sätt för mig liksom att arbeta mig tillbaka till att vilja vara med honom överhuvudtaget egentligen.
Det är jättebra att tänka så.
Mm.
Att tänka om jag inte hade den här personen i mitt liv. Jag håller med dig.
Ja, ja, men Tore,
man sätter verkligen saker på sin spets.
Ja, man får göra det ibland och dra det till sin, likadant när man önskar saker som vi pratade om förut. Men vad är det, definiera, vad är det du vill ha? Mycket med det här hör du, Nicole, vad trevligt. Nu är det faktiskt så här att det här gick så rasande fort. Jag har aldrig varit med om nästan en halvtimme gått så här fort faktiskt. Men jag tänkte inte ta upp mer av din tid nu, utan, för jag vet att hon säkert vaknade i ett febriga barn snart. Men jag ville så hemskt gärna prata med dig idag när det var ettårsjubileum på Magpodden och du var min första på Magpodden.
Ja,
och sådär. Så får vi se om vi kan skrapa ihop någon slags nutidsbild då kanske på dig och henne. Det har ju du, det har inte jag. Som vi kan möjligtvis visa upp hur lilla Matilde ser ut idag. Det vore väldigt, väldigt roligt.
Ja,
jag kom på det nu. För jag fotade ju när du var gravid och så har vi bilder när hon var bebis. Men jag har inte någon foto nu. Se om du kan hiva iväg något.
Också.
Ja, det kan vi också ta. Men så har jag någonting att lägga på med samtalet här när vi pratar. Men hörni, det var lite liten touch på första året för Nicole då. Och så får vi höra om andra mammor som jag har skrapat ihop som intervjuer på en barnmässa här också samma dag. Jag tänker lägga ut det samma dag här nu. Och så får jag verkligen hoppas att du har en bra eftermiddag med ditt febriga barn. Det blir säkert tungt, men jag hoppas att du klarar det. Det gör du säkert.
Det tror jag. Ja, men det går nog bra. Nu har fått sova och samla lite.
Ja, ja.
Och jag också.
Ja, tack igen Nicole. Jag är jättetacksam för att du ville prata med mig. Det var väldigt, väldigt roligt att få till dig idag.
Ja, men det är så lite. Tack ja. Så mycket.
Hej då. Ja, det var mitt samtal med Nicole. Och jag hoppas ni stod ut med lite väl dåliga ljudet som det var där ett tag. När hon hade problem att hålla sig nära mikrofonen i telefonen. Vi kunde inte rodda lite med Skype därför att hon hade så mycket med sin dotter där som var sjuk. Men jag ville så hemskt gärna ha med henne. Så jag är glad att det blev så bra som det blev när vi pratade. Det är ju ettårsjubileum för Magpodden idag. Och det är en otrolig dag. Jag skulle väl kanske ha haft mer av fest här hemma, men vardagen är ju lite påträngande med annat man ska fixa med. Men jag vill ändå säga tack till alla er som lyssnar på Magpodden på riktigt. För jag vet att ni lyssnar, jag ser att ni är där. Och det betyder jättemycket för mig att det inte bara är jag och 43 till som vill lyssna på det här. Utan det är verkligen en hel del av er där ute. Och är du helt ny på Magpodden idag så är du varmt välkommen. Jag hoppas du vill återkomma varje vecka. Jag vill också berätta att på Underbara barnmässan den 9-11 oktober så kommer Magpodden att vara på scenen på fredagen och på söndagen. På fredagen pratar jag med en megaexpert på amning och med en vanlig mamma, men som är megaexpert på barnvagnar faktiskt, om amning. Och på söndagen så pratar jag om förlossningar med Anna Frisk. Det har jag gjort förr, men det tål att göras igen. Då är det gravidtema på Magpodden. Inte på Magpodden, men på Underbara barnmässan menar jag. Gravidtema är det ganska ofta på Magpodden också förstås. Så är det. Det var dagens samtal på Magpodden en magmåndag precis ett år efter Magpodden startades den 28 september 2014. Och idag är det 28 september 2015 och jag är glad för väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Och det här är en av sakerna. Ha en fin vecka och så ses vi igen, hörs egentligen mest förstås igen nästa vecka. Då jag kommer att ha en liten live-intervju med flera olika mammor som jag träffade på Underbara barn. Nu är jag ute och cyklar, jag menar barnmässan Älskade ungar i Örebro i helgen. Det var det jag ska sluta nu så ni kan gå tillbaka till era liv. Ha det så gott, hej då!